Champagnefyren av Kåre Haldén, inläst av Magnus Schmitz för Saga. Några ord från författaren. Även om en del av händelser som återges i boken är inspirerad av verkligheten, vill jag understryka att den är ett resultat av författarens fantasi. Detta till trots förekommer några verkliga personer under sitt rätta namn, bland dem Otto Klebisch. Otto Klebisch anlände till Reims under sensommaren 1940, bara ett par månader efter att Frankrike ockuperats av Nazityskland. Han hade utsetts av ledningen i Berlin som ansvarig för vindistriktet Champagne, kronjuvelen i den av ockupationsmakten så hett eftertraktade franska vinindustrin. Otto Klebischs formella titel var Beaufrachter für den Weinimport Frankreich. Bland lokalbefolkningen blev han kort och gott känd som Champagnefyren. Till Anna, Vincent och Dominic. Det är svårt det där med sanning. Det kan vara sant och inte sant på samma gång. Ur Var är min syster? Av Sven Nordqvist. Kapitel 1. Château de Pierry, Rue Léon Bourgeois, Pierry. Lördag kväll, 26 oktober 1940. Vivienne de Clos gav champagnefyren ett skyggt ögonkast och slog sen snabbt ner blicken. Hon ville inte bli påkommen med att stirra, även om det var svårt att låta bli. Han var verkligen ståtlig, lång och rakryggad i sin stiliga uniform. Dessutom, det hade Vivienne insett nu ikväll, var han både intelligent och charmerande. Det verkade faktiskt inte finnas något hos Otto Klebisch som överensstämde med den bild hennes pappa målat upp av honom tidigare. Tjuvar och mördare, det är vad de är allesammans, hade han sagt. Nu kommer de att länsa oss på allt, precis som förra gången. Vivienne hade inte varit med under det stora kriget. Hon hade precis fyllt 19 så sent som i augusti, men hon hade förstås hört historierna. Hennes pappa missade sällan ett tillfälle att ondgöra sig över tyskarnas förstörelse. Hur soldaterna gått bärsärkagång ner i källarna. Hur de urskilningslöst druckit sig berusade, skjutit och våldtagit. Och hur de till sist länsat champagnelagren för vidare transport norrut. Regionen hade lämnat i ruiner och armod och endast hälften av befolkningen hade överlevt bombningarna och striderna för att kunna bevittna resultatet av katastrofen. Det hade tagit Frankrikes nordligaste vindistrikt mer än ett decennium att repa sig någorlunda och slicka sina sår. Först med den lyckade skörden 1928 hade man återfått framtidshoppet och börjat blicka framåt igen. Det ryktades till och med att engelsmännens nye premiärminister Churchill var så förtjust i 28:an att han lät agenter smuggla ut flaskor åt honom bakom fiendens linjer. När nu Champagne återigen ockuperats av den tyska krigsmakten var man förstås rädd för att plundringsscenerna från 10-talet skulle upprepas. De stora champagnehusens företrädare hade därför enats om att det klokaste ändå vore att samarbeta med ockupationsmakten. Om Vivienne läst av stämningarna rätt så verkade de flesta producenter, pappa undantagen förstås, känna en försiktig optimism. Åtminstone hade det dragits en kollektiv suck av lättnad bland distriktets ledande champagnehus när nyheten nådde dem att en av ockupationsmakten utsedde Weinführern för regionen inte var en råbarkad öldrickande tysk, utan tvärtom en person som verkligen var insatt i branschen. Man hade höga förväntningar om att Champagne denna gång skulle komma att förskonas från krigets värsta fasor. Vivienne tittade ut över balsalen och kikade åter bort mot männen som samlats i en klunga runt Otto Klebisch.